Vi sjunger salmen 74, den kärlek du till världen bar. Efter salmen så predikar Ole Björkström.
I den treenige Gudens, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så ska vi ännu en stund fortsätta inför Guds ord. Och som brodern nämnde så har jag för avsikt då att läsa en av dagens evangelietexter. Det är visserligen inte för den här årgången, men det är en av evangelietexterna för den här söndagen, fastlagssöndagen, där vi åtminstone i finska evangelieboken har som rubrik Guds kärleks offerväg. Och det som jag tänkte läsa är från Lukas evangeliets 18 kapitel från vers 31 till och med vers 43. Orden lyder i Jesu namn. Jesus tog de 12 åt sidan och sade till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen skall gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utelämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen skall han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte kunde fatta vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom fram frågade Jesus: vad vill du jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sade till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Amen. Jo, vi får fortsättningsvis sucka till vår himmelske fader att han själv genom sin egen helige ande ska komma och förklara det här ordet för var och en, så att det ska få bli ett levande ord på våra hjärtan. Och vi ser här att Jesus själv hade nu kommit så långt i sitt verk här nere på jorden att han började förbereda sina lärjungar om det som skulle övergå honom. Och vi ser att det här var ju också någonting som de inte kunde ta till sig, att Jesus skulle tas ifrån dem, och ännu till att han skulle tas ifrån dem på ett sådant sätt att han skulle få lida som en förbrytare. Det här kunde de inte ta till sig, för att vi kommer ju ihåg att Jesu lärjungar hade ju det förståndet att Jesus skulle bli en jordisk härskare, han som skulle köra bort romarna och på det sättet bli en jordisk kung eller härskare, och att de skulle då få höga positioner i hans rike. Och så de hade ännu inte fattat den här Jesu verkliga orsak, att varför han kom hit till denna jord. Och det är ju det som vi nu under fastan får börja förbereda oss på, att vi går mot påsken då allt skulle fullbordas, det som Jesus hade kommit för. Och vi som har hört, läst och hört Guds ord, så vet ju att det här blev ju nödvändigt när ända från det att de första människorna var olydiga emot Guds vilja och föll i synd och gick miste om saligheten så som det var tänkt från början när Gud skapade människan till sin avbild, och att människan skulle få leva tillsammans med Gud, och förhållandet skulle vara så som det var när det var skapat, när det blev skapat. Men vi kommer ju ihåg att det här allting bröts ju när ormen kom, när den onde kom i ormens skepnad redan i paradiset och förledde våra första föräldrar till synd och till olydnad emot Guds ord. Men redan då så blev ju första gången det här löftet uttalat om den här kvinnosäden som skulle söndertrampa ormens huvud. Och det var ju det som Jesus kom för. Och när vi tänker på den här rubriken för den här söndagen, att Guds kärleks offerväg, så det här tycker jag att vi behöver också lite stanna inför. Varför gjorde Jesus allt det här? Vi måste också tänka, Jesus var sann Gud, men han var också sann människa. Och det betyder att han hade känslor så som du och jag. Och redan när han föddes hit i jorden så visste han varför han blev född. Redan då visste han att han det enda, eller det viktigaste ska vi väl säga, det viktigaste som han skulle göra, det var att lida och dö för människornas synder. Redan då när han föddes så visste han det här. Och han vandrade då under en tid här nere på jorden och undervisade människorna om hur vägen går till himlen. Och han också framställde det här varför han hade måste födas hit i jorden. Men att det var ju inte många som förstod det här före det hade skett. Och det kan vi ju kanske förstå rent mänskligt, att det här var ju någonting så otroligt så att människorna kanske inte kunde ta det här till sig. Vi vet ju att gamla förbundets folk, de trodde ju på det här löftet. Då hade det ju ännu inte skett. De hade ingen annan möjlighet än att tro på löftesordet om den förlossare som en gång skulle födas och som skulle försona hela världens synder. Men nu lever vi ju i den tiden att vi har hela Nya testamentets skrifter. Vi har fått ta del av genom både det lästa och det predikade ordet om hur Jesus lät sig offras för människornas synder. Men ändå så måste vi ju med sorg konstatera att det är väldigt lite människor också idag som vill tro på det här ordet och ta emot det här för sin egen del. Och så därför så kan man ju så åtminstone så här rent mänskligt förstå att det var svårt för människorna att ta till sig det här. Och vi ser att inte ens de här Jesu egna lärjungar kunde förstå och fatta att det här skulle komma att ske inom en mycket kort tid från det när Jesus började förbereda dem på vad som skulle komma. För han säger ju att allt det som är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Och om vi tänker på vad profeterna skriver om det här så kan man ju bara också där förundras när man läser hur profeten skrev många hundra år före det hade skett, så var det nästan som det skulle ha varit en ögonvittnesskildring om vad som skulle ske med Jesus. Och det var så noggrant beskrivet, så det var nästan som han själv skulle ha upplevt det här. Och av det förstår vi ju att det här var ju Gud själv som hade uppenbarat hur det skulle gå, så att människorna som hade läst Guds ord och som hade läst profeternas ord så borde ju inte ha varit omedvetna om att det här är Guds vilja och så här kommer det att bli. Men på samma sätt som det var då så är det ju också nu att människan har så svårt att ta till sig det här Guds ordet. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Kanske det allra svåraste att omfatta att han skulle uppstå. Och det är ju också det som i våra dagar kanske också mest ifrågasätts. Många kan väl nog erkänna att skriften i det är sant, att Jesus har vandrat och att han blev dödad. För att det finns det ju också naturlig liksom historia som bestyrker att så har det skett. Men när vi kommer till uppståndelsen så det är ju någonting som människan inte kan fatta med sitt eget förstånd, utan det är ju någonting som måste tas emot i tro. Och det är ju då som det börjar skilja på människorna. Att det som man kan förstå med sitt förstånd, det är lättare att ta till sig. Men det som man måste sätta under tron, då börjar det dela. Antingen så tror man eller så tror man inte. För det här är ju någonting som inte människan med sitt förstånd kan förstå. Att en människa som blir dödad och begraven kan uppstå igen ifrån det döda. Men det här var ju också nödvändigt, att Jesus måste uppstå till vår rättfärdighet. Annars så skulle vi ju inte ha haft en levande frälsare som nu sitter på Guds faderns högra sida och manar gott för oss, står det ju i skriften. Så vi får ju, på det sättet får vi ju vara förtröstade att vi har en förlossare som lever. Och det stod här då att lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem att de inte fattade vad han menade. Och de kom ju också att få uppleva allt det här. Och det blev ju först då efter att Jesus hade uppstått som, och de fick, blev delaktiga av den helige ande. Då fick de ju en annan frimodighet och började predika det här evangeliet för människorna. Och de fick ju också det uppdraget att de skulle predika evangelium för alla människor ända till tidens slut. Och det är ju detta uppdrag som vi också fortsättningsvis vill fortsätta att så ut det här ordet så länge vi får leva i det som vi kan kalla nådens tid, för att ännu lever vi ju i nådens tid. Ännu är Guds nåd öppen för den som vill ta emot när Jesus kallar. Men vi ska fortsätta här i vår text. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Och han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Jesus, när han vandrade här nere, så botade ju många människor som hade olika sjukdomar. Och till och med, han uppväckte ju till och med de som hade dött. Men i den här texten som vi nu läste så handlade det om en blind man. Och här kan vi också då se att det liksom i allt Guds ord som är skrivet, så finns det ju också en andlig dimension och en andlig bild. Och när det står om den här blinde, så kan vi också där liksom tolka det på det sättet att det fanns då också och finns också idag de här som är andligen blinda, som inte ännu har sett var vägen går till himmelen. Men den här mannen hade tydligen en längtan att bli botad. För att det står att när man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi, då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det här är ju också det som vi får be och önska, att alla människor som idag är andligen blinda och som har blivit medvetna om att de är andligen blinda och att de är behov av hjälp. Så det som den här mannen gjorde, det var det som var det nödvändiga. Det var att han öppnade sin mun och började liksom be om hjälp. Och jag tror att för de människor som också idag känner att Gud kallar, men som känner sin egen blindhet och sin egen ofullkomlighet och oförmåga att ha någonting själv att ställa fram inför Gud, Så då kommer man till den situationen att man måste börja ropa på hjälp. Och här ser vi ju att han riktade den här frågan på hjälp till absolut rätt ställe, för att han säger ju: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det är ju precis rätt adress när man kommer också i det tillståndet att man inser att man inte har blivit delaktig av den här dyrbara trons gåva. Så är det ju, då är det ju Jesus är ju den enda som kan hjälpa. Men som vi också ser här vidare när vi läser, så får vi också dyrbara lärdomar om hur det här ska gå till. Det står först att de som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Och det här är ju också någonting som inte är helt obekant heller i vår tid, när människor som inte har fått bli delaktiga av den här dyrbara tron kommer i ett sådant tillstånd att de känner att Gud kallar, så finns det ju ofta människor i deras närhet som försöker tysta ner dem, att de inte skulle börja söka söka hjälp på de rätta platserna, utan istället försöker liksom tysta ner den här längtan med någonting annat. Om man inte gör det själv genom olika saker, att en del som känner oro blir oroliga när de känner Guds kallelse, så försöker ju kanske döva det här med i värsta fall alkohol eller droger. Men det finns också så tyvärr ofta i människornas närhet såna som inte skulle vilja se att den här människan skulle komma till en levande tro, utan också försöker hindra och tysta ner den här människan, precis på samma sätt som det var här i texten, att de försökte tysta ner den här mannen. Men vi ser att om den som är lydig när Gud kallar och verkligen söker hjälp, Så har vi också Guds ord som vittnar att en sådan så kommer Gud inte att visa bort. Men då ser vi någonting här i följande vers som då är mycket viktigt också, som det står att Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. Här ser vi den här på vilket sätt Jesus ville ha det här, och på vilket sätt Gud ännu idag frälsar en människa. Att det skulle vara också det här som hjälpte den här mannen fram till Jesus. Och det är ju det som är vår uppgift, vi som lever idag, att leda människorna fram till Jesus. Och vi har ju fått också den fullmakten att vi i Jesus ställe så har vi befullmäktigade att säga de här samma orden så som Jesus gjorde åt den här blinda mannen. Att vi har fått den fullmakten att förkunna för en ångrande syndare att han får tro sina synder förlåtna i Jesu namn och i Jesu blod. Och vi hörde ju också i föregående tydligt och klart predikas om just det här, att Gud rättfärdiggör ingen i ensamhet eller i hemlighet, utan här ser vi också att Jesus ville också på ett tydligt och klart sätt här också göra det på det här sättet, att att han, mannen, han frågade om hjälp, och Jesus befallde att de skulle, att de här människorna som var i hans närhet skulle leda honom fram till Jesus. Och det här som vi också ser här då vidare, så säger ju Jesus att han frågar: vad vill du jag ska göra för dig? Och han säger: Herre, gör så att jag får se. Så han ville att den här mannen själv skulle begära om hjälp. Och det är det som han också idag vill, att en syndare som känner sin synd och ofullkomlighet, att man ska fråga om man får, om också nåden räcker för en sån stackare som känner i sitt eget hjärta att det finns kanske ingen möjlighet för en som har misslyckats så som den människan kanske har gjort. Men som ordet säger, att en sådan som känner sin synd och frågar om nåd och förlåtelse, en sådan ska sannoliken inte visas bort. Och det tror jag också att vi kan intyga alla som är samlade, att om vi hamnar i den situationen att vi möter en människa som är i nöd och behöver få höra om syndernas förlåtelse, så är det inte någon liksom fråga om vi skulle unna den här människan det här, utan vi vill säkert med glädje förkunna att den människan av blotta nåd får ta emot också det här samma som vi har fått bli delaktiga av, att de får ta emot syndernas förlåtelse i Jesu namn och i Jesu blod. Och det här har ju också en sådan verkan som det också står här, att genast kunde han se. Och det här tror jag också är någonting som vi behöver ta som en lärdom, för att många gånger så får man ju möta en sådan, ska vi säga, trosbekännelse eller vad vi ska kalla det, av människor idag, att när det blir diskussioner kring det här, när man har kommit till omvändelse och tro, att man har som småningom börjat delta i olika andlig eller kyrklig verksamhet, och att som småningom så har man börjat känna sig som kristen. Och det här visar ju inte riktigt, eller det visar ju precis tvärt emot också i den här texten som vi läste, och det här vittnas ju också på många andra ställen när Jesus botade människorna. Det var ju inte på så sätt att den här blinda mannen, att han småningom skulle ha börjat se lite bättre, att det här efter en tid kanske du ser, utan det står att genast kunde han se. Och det här är ju någonting som vi också har fått bevittna, när en människa har kommit till tro och har fått uppleva det här stora i sitt hjärta, att hon har blivit delaktig av den här försoningen, så då föds ju en glädje och en tacksamhet i hjärtat. Så att ofta så kan ju den här människan inte tiga, utan börjar kanske högljutt tacka sin Gud och frälsare Jesus Kristus för det här stora som den människan har fått möta. Och det är inte på det sättet att de som småningom skulle ha börjat känna sig bättre, utan man har fått känna att på en gång så har hela syndabördan lyfts av och har fått blivit placerad på en annan. Och det stod ju också här att genast kunde han se och följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Och så är det också i Guds församling. När en syndare får nåd till bättring, då gläds också Guds församling. med att en människa har fått födas in i Guds rike. För att det här är ju det största som kan hända en människa. Och det här är ju också Guds vilja för alla människor. För att den här försoningen som Jesus gjorde, den är så fullständig så den räcker för alla människor. Och jag tror också att Gud i något skede kallar alla människor till sitt rike. Men vi vet också att Gud kallar inte för evig tid en människa. Det kommer olika perioder i livet när Gud liksom speciellt kallar. Och då är det viktigt att människan är hörsam den här kallelsen och inte slår bort det här. För att ingen kan säga hur många gånger Gud kallar, fastän vi läser i Guds ord att Gud är långmodig. Men ändå så har han också bestämda tider som han kallar en människa. Och för det andra så vet ju heller ingen människa om man har en morgondag. Så därför så är ju Guds ordet väldigt tydligt också med det. När det säger att idag, om du hör Herrens röst så förhärda inte ditt hjärta. Så därför så vill jag också uppmana att om det är någon idag som hör de här orden och känner att de ännu är i avsaknad av den här dyrbara trons gåva och i avsaknad av den här friden i sitt samvete, så om du känner att Gud kallar, så var lydig den här kallelsen. Och då vill jag också idag förkunna åt alla som vill ta emot och tro, som ångrar och vill ta emot i tro, att också idag får ni tro synderna förlåtna i Jesu namn och Jesu blod. Och nu har vi gått igenom den här texten, talat det som Gud för denna gång har velat uppenbara, och för det så får vi säga tack och lov till honom, och vi säger amen i Jesu namn.
Vi sjunger från Sionsånger nummer 30. Sionsånger 30.